Då ska vi läsa predikotexten i Jona kapitel 4. Jona är ju en av de kortare profetböckerna. Först har vi Jesaja, Jeremia, Klagovisorna, Hesekiel och Daniel. Det är de längre. Och sen kommer Hosea, Joel, Amos, Obadja och sen Jona. Predikan kommer att utgå från de fyra första verserna. Eller egentligen de tre första verserna. Men jag läser hela kapitlet. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma dig och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än att leva. Herren sa: Har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: Jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona: Har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade: Jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren: Du bryr dig om resinbusken som du inte lagt någon möda på och inte har odlat och som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur? Då, vi har ju i ganska precis 2 månader nu gått igenom profeten Jonas bok, och nu har vi kommit till det sista kapitlet. Jag skulle tro att vi kommer att avsluta nästa vecka, om Herren vill. Vi har sett hur Gud kallade Jona att gå till den stora staden Nineve och predika där. Men istället för att lyssna på Gud så flydde Jona bort från Guds ansikte och han tog en båt österut istället för att gå österut. Men Gud hämtade tillbaka honom. Han sände en svår storm, vilket ledde till att Jona kastades över bord och så blev han uppslukad av en fisk. Och efter 3 dygn i fiskens mage så kastades han upp på stranden igen. Och på nytt fick han där då kallelsen att gå till Nineve. En andra chans. Och då gjorde han det. Han gick till Nineve. Det är alltså en resa på ungefär 100 mil. Och han gick in i den stora staden och han höll en predikan. Vi kan inte veta hur omfattande den här predikan var eller om han höll den många gånger. Men vi får veta utifrån texten att det är en predikan på 5 ord som han höll en gång i alla fall. Och det här ledde till att hela staden, från den största till den minste, hörde Guds ord i Jonas ord. Och de omvände sig. De ändrade sina liv. De fastade och de bad att Gud skulle liksom hålla tillbaka sin dom. Och vi kan tala om, tror jag, att det skedde en väckelse där i staden. Och det här är ju någonting helt fantastiskt. Att världens stormakt, kanske allra mest känd för sin, över hela världen, känd för sin brutalitet, plötsligt insåg sin synd. Plötsligt insåg: Men vad håller vi på med? Den här galna profeten har ju rätt. Och så ändrade de sig. Allihopa. Hon klädde till och med djuren i aska och djuren fick inte äta. Det är liksom total omvändelse. Det kan ju förstås inte förklaras på något annat sätt än att Gud verkade mäktigt i varje persons hjärta. Istället för att skratta åt Jona och liksom hissa upp honom och flå honom, så var det som att Jonas ord om deras egen undergång, det borrade sig in i dem. Och de insåg att det här är verkligen den levande Guden som talar till oss, som har gett oss en chans. Så nu tar vi den. Otroligt. Det är vad som hände i kapitel 3. Och när vi nu kommer in i det fjärde kapitlet, så kommer vi in, jag skulle drista mig att påstå att det här är ett av de mest oväntade kapitlen i hela Bibeln. Den första versen som vi hörde, den säger: men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Och det är en mild översättning. Jag läste i Åkessons översättning. Hur gammal är den? 50 år eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg riktigt när den skrevs. Åkessons översättning, det låter så här: men detta var ont för Jona. Ja, ett stort ont. Och hans vrede brann. Då får vi fram den liksom hebreiska bilden lite mer. Det var ett ont. Ja, det var ett stort ont. Och han brann. Så det här alltså, att hela Nineve, hela den här kolossala staden i världens stormakt, hörde Guds ord, omvände sig. Det var ett ont för Jona. Ett stort ont och hans vrede brann. Det är svårt att beskriva hur förbluffande det här är. Och nästa vecka ska vi titta mer på den teologiska frågan som får Jona att tänka så. Men idag tittar vi på personen Jona. Tittar jag på Jona här. Inte honom, utan honom. Vi tittar på personen Jona och så frågar vi honom: varför är du så arg? Vad är problemet? Du har just predikat för en stor stad och hela staden har lyssnat på ditt ord och omvänt sig. Du har sannolikt avvärjt avrättningar och krig och förtryck i en hel generation. Det här är höjdpunkten i din karriär som profet. Vad är problemet? Varför brinner du av vrede? Svaret finns i Jakobsbrevet, kapitel 1, vers 8. Jag tänkte bara, du får bädda upp om du vill, men det blir bara en kort nedslag här. Jakobsbrevet 1, 8, det står så här. Och jag läser det återigen från Åkessons översättning, den är väldigt fin. En tvesjälad man är ostadig i alla sina vägar. En tvesjälad man är ostadig i alla sina vägar. I våra mer moderna översättningar så står det först i den sjätte versen att den som tvivlar liknar en våg på havet som jagas av vinden. Det är en splittrad människa. Eller mer ordagrant då översatt, en tvesjälad man. Han är ostadig i allt han gör. Och Jona är ett strålande exempel på en tvesjälad man. Han har ett delat hjärta. Jona trodde på och han stod i tjänst för den levande guden. Men han trodde också på och stod i tjänst för en rivaliserande gud. Hans hjärta slets mellan två krafter. Som om han slets mellan två olika gudar. Och därför är han ostadig. Därför liknar han en våg på havet som jagas av vinden. Så där har vi Jona. En tvesjälad man. Och då är frågan, hur är det med oss? Upplever vi samma sak som Jona? Har vi också delade hjärtan? Finns det samma instabilitet i våra liv som vi ser så tydligt hos Jona? Utifrån den frågeställningen vill jag lägga upp det som är kvar av predikan i tre punkter. Först ska vi titta på profeten Jonas återfall. För det verkar ju så bra här i kapitel 2. Han var nära att dö flera gånger, men till sist fick han se Guds nåd. Och det verkade som att han var en ny människa. Men i de tre första verserna här, som jag precis har läst, så får vi se samma argsinta envishet tillbaka igen. Han faller tillbaka i samma synd igen, trots allt det här som han har varit med om. Så det är första. För det andra ska vi fundera vidare på hur det kommer sig att han återfaller på det sättet. Och vi ska fundera mer på vad det innebär att ha ett delat hjärta. Och för det tredje så vill jag ge några konkreta tips på hur ett delat hjärta kan läkas. Den första punkten är dubbelt så lång som alla andra. Så var inte orolig. Så för det första nu då. Den första och längsta. Profetens återfall. Jag läser igen. De första tre verserna. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: "O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma dig och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är nådig." Det är så roligt. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig. Sen till vrede, stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre. Jag vill hellre dö än att leva. Låt oss lägga märke till här nu att Jona hänvisar bakåt. Han säger ju: "Det var därför jag inte ville göra som du sa. Jag visste ju att det här skulle ske. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig. Jag visste att du är sen till vrede och stor i nåd." Han är tillbaka i exakt samma synd som han var när han bestämde sig för att fly från Guds ansikte. Han vill inte ha med honom att göra. Och det här lär oss att vi som kristna, verkligt på nytt födda kristna, även om vi har varit kristna i många, många år, kan och troligtvis gör återfalla i gamla mönster av synd och självbedrägeri. Det spelar ingen roll hur stora andliga upplevelser vi har varit med om. Det spelar ingen roll vilka under vi har sett. Titta på Jona. Bara några verser sen i andra kapitlet. Vi ser honom hur ödmjuk som helst. Han liksom släpper allt. "Jag är din. Din nåd, din nåd." Han är helt förkrossad. Han ser att han nästan dog på grund av sina avgudar. Han nästan dog för att han levde för att han minsann skulle vara en framgångsrik ledare i ett framgångsrikt folk. Och inget skulle få stå i vägen för det. Om Gud nu ville visa sin barmhärtighet och godhet mot ett främmande, mot ett rivaliserande folk, så skulle det inte ske genom Jona. Han var en israelit. Det var hans djupaste identitet. Han skulle hellre dö än att låta ett annat folk få chans att få del av Guds nåd. Det var Jonas avgud. Och när han kämpade för sitt liv i havet och sen i fiskens mage, så insåg han ju det här. Han insåg att Gud hade räddat hans liv trots att han inte alls hade förtjänat det. Och han omvände sig och troligtvis så tänkte han: "Jag ska aldrig mer bete mig som en sån dåre. Hur kunde jag?" Och så följer han Guds kallelse. Han predikar för nineviterna och han såg hur Gud verkade mäktigt i den här staden. Men han klarar inte av det. Han klarar inte. Att se hur nådefull Gud var mot det här främmande folket, det liksom triggade igång hans gamla avguderi. Guds nåd mot nineviterna, det var återigen ett stort ont för Jona. Och hans vrede brann och han är tillbaka på ruta ett. Igen. Och när jag läser det här, det jag vet inte hur jag ska förklara. Det liksom slår ner som en bomb i mitt eget liv. Det här är en ständig erfarenhet för mig själv. När jag ser på mig själv så häpnar jag gång på gång. Jag kan liksom inte fatta. Hur kan jag inte vara bättre än så här? Jag faller tillbaka i samma ruttna hjulspår igen och igen. Jag hatar det att jag tänker samma tankar. Men jag är där igen. Och det räcker inte med det. Ni vet, jag har ju gått i samtal här, regelbundna samtal hos en själavårdare. Och det är som att varje gång vi har sett kanske en och en halv vecka i ett och ett halvt år. Och varje gång vi har sett så har den här gubben ställt frågor till mig, rannsakande frågor. Och han har liksom öppnat upp lager efter lager av synd i mitt eget hjärta. Det var liksom, i samtal efter samtal så har jag bara fått konstatera, hjälp, jag är verkligen inte bättre än så här. Det är så här illa det ser ut. Det är liksom nya överraskningar vecka efter vecka. Jaha, här är ruttet också. Och här. Och gång på gång så har han som sitter mitt emot mig, han har citerat, jag har liksom bara, det här också. Okej. Okay. Och han har citerat Jeremia 17:9. Hjärtat är bedrägligare än allt annat. Det är verkligen så. Hjärtat är bedrägligare än allt annat. Vi lurar oss själva. Hela tiden. Det finns inget hejd på det. Ingen erkänner ju sin synd medan synden har oss liksom i sitt förtrollande grepp. När du syndar, när du beslutar dig för att bryta mot Guds ordning, så tänker du inte så här, nu min sann, nu ska jag göra uppror mot min skapare, min upprätthållare. Nu min sann, nu ska jag nedlåta mig till en degraderad och förnedrande existens som människa. Nu ska jag min sann göra våld på mig själv och min omgivning. Det är klart vi inte tänker så. Nej, vi tänker, jag måste göra det här. Jag måste vara sann mot mig själv. Jag måste vara pragmatisk. Det är så här världen fungerar. Jag bara gör mig själv en liten tjänst. Jag bara lättar på trycket. Det finns inga alternativ. Varför ska jag göra? Eller, jag har förtjänat det här. Alla har varit elaka mot mig. Nu min sann, nu är det dags. Det här är inte mitt fel. Det var så Jona gjorde. När Jona flydde från Gud första gången så tänkte han ju knappast, nu ska jag minsann göra uppror mot Gud som har skapat mig och upprätthåller mig. Nu har han, Gud, varit orättvis och orättfärdig. Klart han inte tänker så. Han tänker att, hjälp, om Gud förlåter assyrerna så innebär det att mitt land Israel kommer att gå under. Jag måste fly. Det finns inte en chans för mig att gå till Nineve och predika. Om jag dör nu när jag flyr från Gud så dör jag i alla fall för mitt land. Jag räddar mitt land. Mitt liv må gå under. Men jag dör för ett högre syfte. Inte sant? Han har förvandlat sin självrättfärdighet, liksom, sin överdriva nationalism och sin rasism. Han har förvandlat det till en dygd. Han liksom får det till att, ja men, det här, jag är osjälvisk nu. Jag ger mitt liv för mitt folk. Och vi gör förstås samma sak. Och frågan just nu, vi kan ju fundera på det medan du hör predikan. Frågan just nu är ju vilka synder vi sitter här och ursäktar. Frågan är hur vi bedrar oss själva eftersom kristna återfaller i gamla mönster av synd och självbedrägeri. Många som är kristna bär på en missuppfattning om vad det innebär att vara kristen. En missuppfattning som vi har gemensamt med nästan alla som inte är kristna. Nämligen missuppfattningen att en kristen, att vara kristen är i sitt väsen att vara bättre än andra. Det är förvisso sant att kristna kämpar mot synden. Ta liksom, som Paulus säger, varje tanke till fånga och kämpar mot det här och övervinner enskilda synder. Men det betyder inte att en kristen i sitt väsen är bättre än andra människor. Så vad är det för skillnad nu då mellan en kristen och en icke-kristen i det här avseendet? Jag vill nämna två saker. Vad är det för skillnad mellan en kristen och en icke-kristen när vi talar om det här? För det första, när den kristne föddes på nytt så blev hon en ny varelse och fick den helige ande som ett sigill, som ett liksom tecken, ett förskott på att vi tillhör Gud. Det innebär flera saker, men en sak är att våra ögon, våra kristna, vi som är kristna, våra ögon har öppnats så att vi har fått gåvan. Ett ord som är vart med omsorg. Vi har fått gåvan att se på oss själva och säga, jag är en person som gör ont. Jag är en självcentrerad syndare. Om jag vid mitt livs slut skulle få en rättvis dom utifrån hur jag har levt, förtjänar jag helvete och död. Och nu kanske du tycker att jag uttrycker mig för starkt. Du kanske tänker så här. Ja, jag vet. Jag är inte felfri. Jag är inget helgon. Eller hur man nu uttrycker sig. Jag vet att jag har många brister. Men jag skulle aldrig säga att jag i mig själv förtjänar helvete och död. Men då, om du tänker så, så saknar du den kraft som anden ger att tala sant om dig själv. För det är en gåva. Det är liksom en självinsikt som den helige ande ger oss. Styrkan, eller snarare förmågan, de öppnade ögonen att se och erkänna det värsta om oss själva. Att ta fullt ansvar utan att skylla från oss. Fullt ansvar och säga, jag klarar inte ens att leva upp till den standard som jag sätter upp för andra. Jag är en hycklare. Jag är i desperat behov av en frälsare. Det är den första skillnaden mellan en kristen och en icke-kristen. Den kristna är inte bättre. Den kristna är någon som har fått gåvan att se och tala sant om sitt eget fördärv. Utan att väja undan. Den andra skillnaden är att när en kristne har satt sitt enda hopp till Jesus Kristus som sin Herre och frälsare, så får hon ikläda sig Jesu Kristi rättfärdighet. Det betyder att hon inte omedelbart görs syndfri. Utan att hon förklaras rättfärdig. Inte på grund av vad du har gjort, vad jag har gjort. Utan på grund av vad Kristus har gjort. Paulus säger, vi har dött bort ifrån lagens krav. Och vi har uppstått till ett nytt liv tillsammans med Kristus. Det betyder alltså inte att vi har befriats från syndens närvaro och kraft i våra liv. För vi gör fortfarande fel. Men det betyder att vi har befriats ifrån syndens fördömelse. Vi är kvar i syndens närvaro och kraft. Men vi har befriats ifrån syndens fördömelse. En kristen är en person som är förlåten. Även om vi gång på gång faller tillbaka i gamla mönster av synd och självbedrägeri, så har våra liv en annan riktning. Vi är inte längre på väg mot helvete och död, utan vi ser fram emot att förhärligas, att befrias ifrån syndens blotta närvaro. Så vi är frikända från syndens fördömelse. Och samtidigt kämpar vi med syndens närvaro och kraft i våra liv. Vi är samtidigt syndare och rättfärdiga. Synden finns där hos oss. Men synden är dömd till döden. Alltså Satan vet att det finns en gräns och därför rycker han och sliter, kanske ännu värre. För han vet att det finns, jag kan bara gå så långt. Och jag nämnde att vi i kraft av Guds ande kan se och erkänna vår synd. Men det är inte det enda anden gör. Guds heliga ande hjälper oss också att kämpa mot synden. Vi kommer aldrig att bli syndfria på den här sidan av härligheten. Men vi kan ändå ta upp kampen och vi kan ändå övervinna enskilda synder. Det går att göra det här. Det går att bryta liksom vårt missbruk av olika saker. Genom att be Gud om kraft och genom att ha någon att bekänna sin synd för. Den tyske pastorn och teologen Dietrich Bonhoeffer, han bedrev ju en kristen motståndsrörelse mot den lutherska statskyrkan som hade adopterat nazistisk teologi under andra världskriget. Senare blev han avrättad, Bonhoeffer. Han skriver otroligt bra om det här. Och det är svårt att avgränsa sig, men jag bara citerar ett par stycken ur hans lilla bok som heter Liv i gemenskap, som jag varmt rekommenderar. Han skriver så här: synden vill vara ensam med människan. Den drar henne bort från gemenskapen. Ju ensammare en människa blir, desto mer ödesdiger blir syndens makt över henne. Och ju värre insnärjd hon blir, desto hopplösare blir ensamheten. Synden vill vara anonym. Den skyr ljuset. I det outtalades mörker förgiftar den människan till botten. Men när synden bekänns bryter ljuset in från evangeliet. Ljuset från evangeliet in i hjärtats mörker och instängdhet. Det outsagda blir uttalat och bekänt. Allt hemligt och förborgat kommer nu upp i dagen. Det kostar hård kamp att öppna munnen för att tillstå synden. Men Gud krossar kopparportarna och slår sönder järnbommarna. När syndabekännelsen blir utsagd inför en kristen broder kapitulerar självrättfärdighetens sista skans. Det är inte vackert. När syndabekännelsen blir utsagd inför en kristen broder kapitulerar självrättfärdighetens sista skans. En skans, det är ju en militär fästning. Syndaren utlämnar sig. Han ger ifrån sig allt sitt elände. Han lämnar sitt hjärta åt Gud. Får syndernas förlåtelse i Jesus Kristus och finner brödra gemenskapen. Den bekända synden har mist sin kraft. Den är avslöjad och dömd som synd. Den kan inte längre slita sönder gemenskapen. Nu bär gemenskapen sin broders börda. Han är inte längre ensam med sitt onda utan har lagt av det i syndabekännelsen, lämnat det åt Gud. Han är befriad från det. Nu står han i gemenskap av syndare som lever av Guds nåd från Jesu Kristi kors. Nu kan han vara syndare samtidigt som han gläds åt Guds nåd. Underbart. Guds ord säger alltså att vi i församlingen är kallade att bära varandras bördor. Och om man läser i sammanhanget, det var ju precis det sammanhanget som Anders läste tidigare. Sammanhanget handlar ju inte om att vi ska hjälpa varandra praktiskt. Även om vi såklart ska hjälpa varandra praktiskt. Sammanhanget bär varandras bördor handlar ju om att vi ska hjälpa varandra att kämpa mot synden i våra liv. Att bekänna våra synder för varandra. Att uppmuntra varandra, stötta varandra, vägleda varandra. Så bär vi varandras bördor. Så jag vill verkligen uppmuntra dig som är medlem här i församlingen att hitta någon att ha den här typen av förtroliga samtal med. Och om du inte är aktiv medlem i någon församling så vill jag verkligen uppmuntra dig att bli det. Någon församling, du måste inte bli medlem här. Eftersom det är helt nödvändigt om du vill växa som kristen. Så, det här var en lång punkt. Men huvudpoängen var i alla fall att på samma sätt som Jona återföll i gamla mönster av synd och självbedrägeri, så gör också vi det som kristna. Vi som kristna är inte bättre än andra, men vi är annorlunda på det sättet att vi har fått gåvan att erkänna hur illa ställt det är med oss och sätta hela vårt hopp till en frälsare. Det är en gåva. Det är ingenting vi är bättre än andra. Det är gåva. Allt gott kommer från Gud. Den andra punkten handlar om varför vi återfaller på det här sättet. Varför vi kommer tillbaka till de här gamla mönstren av synd. Och det beror alltså på att vi, precis som Jona, har ett delat hjärta. Det grekiska ordet i Jakob 1:8 är dipsykos. Dipsykos. Det betyder två psyken, två själar. Och därför tycker jag att Åkessons tvesjälad är så bra. Och den här moderna översättningen splittrad kanske mer förklarar vad det egentligen handlar om. Vi är splittrade. Jona blir så arg över Guds barmhärtighet mot de här främmande människorna att han säger: ta nu mitt liv, Herre. För jag vill hellre dö än att leva. Och här får vi en uppfattning om vad det innebär att ha ett delat hjärta. Och jag har sagt det här så många gånger, men jag är ju inte rädd för repetition. Och det borde inte ni vara heller. Så nu får ni höra igen. När en person säger: jag vill hellre dö än att leva, så är det den personens sätt att säga: mitt liv har ingen mening. Vad det än var som fanns i den här personens liv tidigare, som gav den här personens liv mening, är nu borta. Och nu finns det inte längre något syfte som den här personen kan se. Det är ett tillstånd av förtvivlan, hopplöshet. Det finns liksom inget som driver mig längre. Och om man ska uttrycka det här i teologiska termer, så kan man tala om avguderi. Och det är det vi har pratat om mycket. Det som tidigare gav den här personen mening var en avgud. Det var något som försåg den här personen med något att identifiera sig med. Det var någonting att leva för. Och nu är det borta. Och därför säger Jona här nu: jag vill hellre dö än att leva. Jag har inget kvar. Du har tagit allt ifrån mig. Och glöm nu inte vem det är som säger det här. Det är Guds profet. Guds profet säger det här till Gud. Jona, han liksom tittar ju på den djupaste källan av mening med hans liv. Den verkliga meningen. Han står liksom inför honom och säger: du källa, med all mening för mitt liv. Jag har inte längre någon mening med mitt liv. Det är ju djupt ironiskt. Han ser liksom på den enda som gör att det är värt att gå upp på morgonen och säger: jag har inte längre någon anledning att gå upp på morgonen. Alltså, han framstår ju här som en dåre. Världshistoriens största dåre. Jona. Men återigen här nu då. Jag kan inte hålla mig. Vi gör ju samma sak. Vi är liksom Jona allihopa. Jona eller inte Jona. Våra hjärtan är också delade. Vi har också andra gudar. Vi tappar också modet och känner den här meningslösheten, trots att våra liv pulserar med mening. Det finns mitt framför oss. Jonas Gud var att hans folk skulle vara trygga och framgångsrika. Nineve i öster var ett hot mot dem. Jona älskade sitt folk. Det är bra. Men hans kärlek hade ju förvandlats till blodtörst. Han ville se hur Gud, han ville liksom sätta sig här vid staden och titta på hur Gud gjorde som med Sodom. Han liksom väntade på eld och svavel som skulle bara baff, slå ner som en atombomb och förinta hela staden. Han ville se blod. Hans kärlek till sitt folk hade blivit en avgud. Det hade blivit hans största liksom källa till identitet och mening i livet. Därför var han instabil. Därför kastades han fram och tillbaka. Ena dagen prisar han Gud i fiskens mage. Och nästa dag är han så arg att han vill dö. Jesus säger, nu är vi i bergspredikan, Matteus evangeliet 6. Han säger så här, vers 19. Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det är ju precis det här vi talar om. Ju mer värde du knyter till något här på jorden. Och hör mig rätt här nu. Det finns ju saker att älska. Det är klart, vi ska älska massa saker. Vi ska vara mest kärleksfulla. Men där din skatt är. Alltså ju mer värde du knyter på jorden, desto mer splittrad kommer du att vara. Om det här är vad som ger dig mening och identitet. Du kommer bara att må så bra som det går på jobbet. Eller du kommer bara att må så bra som dina barn sköter sig. Och om något fruktansvärt händer, om tjuvar bryter sig in och stjäl eller rost förstör, så kommer du inte bara att sörja. Vilket är klart vi ska sörja, men du kommer också att kastas in i en sorts existentiell förtvivlan och hopplöshet. Men ju mer du har din skatt i himlen, alltså ju mer du väntar ditt goda från Gud, desto mer hel kommer du att vara. Du kommer förstås att sörja när tragedier och orättvisor drabbar dig. Vi ska sörja. Det finns liksom ingen stoicism här. Det är inte så att vi ska ignorera det som händer. Sörj, vänner. Sörj. Men du vet samtidigt, som missionären Jim Elliot sa, han som också dog, han blev ju dödad och då folket han försökte nå med evangeliet. Han sa, han är ingen dåre som ger vad han inte kan behålla för att vinna det han aldrig kan förlora. Okej, nu har vi sett för det första att på samma sätt som Jona återföll i gamla mönster av synd och självbedrägeri, så gör också vi det. Och för det andra att det beror på att vårt hjärta är delat. Att vi har knutit upp vår identitet, vårt värde, meningen med våra liv. Allt för mycket till saker som hör till den här världen. Vi försöker att vara våra egna frälsare. Men ju mer av vårt yttersta hopp, vår yttersta glädje vi sätter till Gud, desto helare och stabilare kommer vi att vara som människor. Nu, några konkreta råd om hur vårt hjärta kan läkas. Jag tror det är 4 punkter. Först och främst, se, vänner, det här är viktigt. Se att det är en process. Det kommer inte att ske i ett enda blixtnedslag. Det kommer inte att ske genom att du driver ut en demon och sen är det bra. Om din make eller maka kommer och säger, nu har jag fått se min synd, nu kommer jag aldrig att behandla dig orättvist igen, så vet du att han eller hon inte talar sant. Det kommer att ske igen. För det är en process. Frågan är inte liksom svartvit om du har ett delat hjärta eller om du inte har det. Frågan är snarare, hur illa är det? Frågan är inte om du har några avgudar i ditt liv. Frågan är, vilka är de? Och hur stort inflytande får de? Du kommer till stunder av insikt. Du kommer liksom till klarhet. Du ser din egen dårskap som Jona gjorde när han låg i fiskens mage. Men sen kommer en ny dag. Och du triggas igång på samma sätt som du har gjort tidigare. För det här är en process. Du får liksom skala bort lager av lager och gång på gång inse att du bedrar dig själv tills du liksom lager för lager kommer ner till den här yttersta hopplösheten och inse så här illa är det. Och då finns det fler lager kvar. För det är en process. Hör du vad jag säger här? Det är liksom, det här är det kristna livet. När vi gick igenom saligprisningarna så talade vi om att vara fattig i anden. Du får liksom borra dig ner i lager efter lager av andens fattigdom tills du slår i botten. Och då kan du minnas att det finns förmodligen flera lager under mig fortfarande. Så det är en process. För andra, jag har redan varit inne på det här. Bekänn din synd. Bekänn din synd. Jag vill återigen understryka hur viktigt det är att inte förandliga det. Bekänn din synd för en person. För en kristen. Det är då det liksom kommer fram i ljuset. Bonhoeffer, han har några smaskiga citat. Jag tog inte med dem, men att liksom bara bekänna sin synd mellan mig och Gud, det är samma sak som att inte bekänna det för någon. För det är fortfarande din egen hemlighet. Fram med den i ljuset. Det är då den förlorar sin kraft. Och dessutom att om du går till någon, pratar om din synd regelbundet, så blir det en hjälp för dig att tänka, om jag träffar Anders här nu varje vecka eller varannan vecka, och så sitter jag och någonstans känner att nu är jag på väg att trilla dit, så är det en hjälp för mig att tänka, ja, men på torsdag träffar jag honom igen. Jag vill inte säga samma sak till honom igen. Det blir liksom, okej. Det kan vara tungan på vågen. Ser ni? För det tredje. En av de böcker vid sidan av Bibeln som har varit till allra störst hjälp för mig personligen som kristen, den är skriven av någon som heter Thomas Brooks, en puritan. Boken heter Precious Remedies Against Satan's Devices. Han talar om den andliga kampen. Han talar och han liksom beskriver hur Satan på olika sätt försöker att föra den kristne i synd. Jag rekommenderar den varmt. Han sätter upp, jag vet inte om det är 115 eller 120, eller det är många olika strategier som han beskriver som Satan har för att liksom försöka föra oss in i mörker och förtvivlan och sorg och allt möjligt. Och det finns ju jättemycket man skulle kunna nämna i det här sammanhanget. Men en av de här strategierna, av de här 115 eller 20 eller vad det nu kan vara, det är när Satan anklagar dig. Satan betyder ju åklagare. När Satan anklagar dig genom att få dig att se på din synd mer än på din frälsare. Och på det sättet försöka dra dig in i sorg och tvivel. Att tänka, alltså han för uppmärksamheten till din synd och så säger han, vad är du för en kristen egentligen? Vad är det här? Hur skulle du kunna våga berätta om det här för någon? Gud kommer aldrig att ta emot dig. Det här är ingen idé. Du är fast i det här. Håll dig kvar för dig själv. Varför skulle Gud lyssna till dina böner? Varför skulle någon annan orka höra det här? Påminn dig då, säger Brooks, om att du inte blir frälst genom att vara en god person. att det påminn dig om att det verkligen inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus. Det är Kristus som är din frälsare och inte du själv. Det är inte på grund av din kärlek som du älskar Gud. Det är på grund av Guds kärlek som du älskar Gud. Det är han som håller dig kvar i sitt grepp. Det är inte du som håller honom kvar i ditt grepp. Det är han som bär dig. Det är inte du som bär honom. Den ordningen måste vi liksom ha klar för oss. För vi kan bli så stora i våra egna ögon. För det fjärde. Sista punkten. Det är egentligen en fortsättning på samma resonemang. Och det är att se Guds nåd. För det som händer under de här ögonblicken av klarhet. När Jona var i fiskens mage. Han såg sin egen synd. Men han såg också att han inte är frälst på grund av sina egna gärningar. Det finns inget gott han har att skryta om inför Gud. Mer än något annat såg han Guds nåd. En av mina favorittexter i Bibeln, det är Titus kapitel 3, vers 3-7. Du får jättegärna bläddra dit. Titus 3, 3-7. Har du en penna så, och tycker om att göra understrykningar och sånt där, så ta chansen här. Titus 3. Paulus skriver så här i vers 3. Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men, vers 4. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Wow, det här kan man säga hur mycket som helst om. Men här har vi evangeliet i ett nötskal. Vi är som Jona. Vi är dårar, som texten säger. Men Gud är oändlig i sin godhet och i sin kärlek, och han utgav sin enfödde son Jesus Kristus, och han frälste oss. Det är han som är frälsaren och inte vi. Han frälste oss inte för att vi är fulla av rättfärdiga gärningar, utan på grund av sin barmhärtighet. Det här skapar en dynamik där vi kan glädjas i Gud oavsett hur bra vi lyckas i kampen mot synden. Han har köpt oss. Han har betalat priset. Och nu tillhör vi honom. Okej, jag ska avsluta. Det här, vänner, det här är sanningar att återvända till varje dag. Flera gånger varje dag. Det här är sanningar som vi ska återvända till nu när vi firar Herrens måltid. Vi tillhör inte honom för att vi har gjort någonting gott, utan för att han har gjort någonting gott. Och därför kan vi bara berömma oss av honom. I oss själva har vi ingenting att skryta med. Ju mer vi påminner oss om evangeliet, att Gud har frälst oss av nåd och inte genom våra gärningar, desto mer kommer vi att se att vår skatt är i himlen. Så se att vägen till helande av ditt delade hjärta är en process. Bekänn dina synder för en annan människa, en annan medlem helst i samma församling, och lev dagligen. Påminn dig om Guds nåd.